Ibland när jag vaknar, numera alltid strax efter klockan 5 och då börjar jag gå igenom tidningarna för att förbereda podden, vet jag redan innan vad jag kan förvänta mig för olika stories från de olika länderna som vi tillsammans bevakar. Andra dagar har jag ingen aning. Idag är onekligen en sån dag. Men det är också en av skönheterna med tidningskrönikan, tycker jag. Idag skulle vi till exempel kunna prata om glädjen hos de italienska tidningarna över Argentinas seger mot Polen i fotbolls-VM igår kväll. Eller glädjen hos de lokala sydfranska tidningarna över att Tour de France 2024 kommer att ha sin målgång i Nice eftersom Paris har fullt upp med sommar-OS. Eller så skulle vi kunna prata om hur de spanska tidningarna förklarar mekanismerna bakom att landet är det i eurozonen med lägst inflation i november, 6,6% jämfört med till exempel Tyskland, 11,3%, eller Italien, 12,5%, eller allra värst, Lettland, 21,7%. Det är för sig ganska enkelt, skriver La Vanguardia idag. Energipriserna i Spanien har inte stigit på alls samma sätt som i Italien och Tyskland eftersom Spanien inte alls innan kriget i Ukraina var lika beroende av ryska energikällor och har därför inte, till skillnad från Italien och Tyskland, behövt leta efter andra och dyrare energikällor. Hörrni, det finns mycket att välja på. Små härliga buljongtärningar från den stora världen. Det här är tidningskrönikan. Empezamos! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är torsdag den 1 december och i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Och idag ska vi börja med att prata om den italienska högerregeringens besatthet vid kontanter och kortbetalningar. Om ni minns så var ett av de första besluten tidigt i höstas efter valsegern att höja taket för hur mycket man får betala med kontanter. Först pratades det om 10 000 euro som ett maxtak från dagens 1 000. Nu har man bestämt sig för att höja det till 5 000. Därför har det blivit dags för nästa strid, den mot kortbetalningarna. Sen i somras så är alla italienska näringsidkare tvungna att acceptera kort som betalningsmedel. Om de inte gör det så riskerar de böter. Det här är en del av Italiens åtaganden gentemot EU för att få pengar ur coronafonden. Alltså att komma åt falska deklarationer och skattesmitare. Plus att det är ganska så bekvämt ju att inte behöva gå runt med en massa cash i fickan. Det här vill Meloni-regeringen ta bort. Från och med 2023 kommer det bli tillåtet för näringsidkare och handlare att säga nej till kortbetalningar under 60 euro. Visst är det märkligt? Alltså, för oss svenskar låter det ju på gott och ont som tillbaka till 90-talet. Tidningen Il Foglio skriver mycket om det här idag. Jag har inte tid att läsa allt, men vi har ändå tid med några brottstycken. Och vi börjar med en ledartext som frågar sig vilka friheter det är högern säger sig försvara med det här kriget mot kortbetalningarna. Högerns idé är att det här är ett sätt att göra handlarna friare att välja och då välja bort ockeravgifterna från bankerna för kortbetalningar. Ockret är förresten i snitt, skriver tidningen ironiskt, 1,1% i kommission per kortbetalning. Men som Il Foglio skriver, är det inte rimligt att det kostar pengar att ha en kortmaskin. Den erbjuder ju en hel del positiva sidoeffekter. Handlaren behöver inte gå till banken med en massa pengar i ryggsäcken. Risken för rån minskar avsevärt, för att inte tala om hur mycket enklare det blir att sköta redovisningen. Och det här är egentligen den viktigaste punkten. För en regering som inte gör allt den kan för att bekämpa skattesmitning är en regering som, om man vill vara snäll, ofrivilligen gör sig till medhjälpare, eller om man vill vara elak, aktivt bidrar till skatteflykt. Vi ska komma ihåg att den italienska staten varje år går miste om över 80 miljarder euro i skatteintäkter för att italienarna väljer att inte betala skatt. Så avslutar ledartexten. Om man väljer att göra som regeringen Meloni, alltså enklare att betala med kontanter och svårare att betala med kort, så är det lätt att misstänka att det Meloni vill säga till handlarna är ta till flykten. I bästa fall från verkligheten, i värsta fall från Skatteverket. Det var den osignerade ledaren. Jag vill läsa en text till. En lite syrligare, vad ska jag säga, krönika. Giorgia Meloni måste vara en av de där som alltid glömmer PIN-koden till sitt kort med kallsvett och skam som konsekvens. Annars går det inte att förklara hennes krig mot kortbetalningarna. Det verkar handla om ett personligt hat eftersom det inte finns någon anledning i världen att vara emot digitala betallösningar. Egentligen, särskilt för Meloni som säger sig hata allt från Bryssel, Det borde ju vara skönt att slippa ens att ta i Bryssels pengar. Kanske ligger det ett trauma bakom. Kanske har hon besökt en affär en gång och fått meddelandet transaktionen nekad. För att parafrasera Woody Allen. De fulaste orden i världen är inte jag hatar dig eller det är ondska, utan otillräckligt saldo. Tillbaka till Meloni. Vi kan föreställa oss pinsamheten, skammen, förnedringen som hon kände när köpet nekades. Hon som alltid är så självständig. Att hon skulle behöva känna sig som en fattig, dessa jävla fattiga människor. Och särskilt framför en handlare, en egenföretagare, hennes viktigaste väljarbas. Med den dömande blicken från butiksägaren och de andra i butiken så lär hon ha försäkrat samtliga om att pengarna finns och att de bara behöver försöka en gång till. Men samma sak den gången. Transaktionen nekad. Skammen, den byts då ut mot ilska mot bankerna. Hon frågar, var är den närmsta bankomaten? Och när hon väl hittar den så står det på skärmen ur funktion. Och då lackar hon ur totalt på George Soros. Och det måste vara från det traumat som den här finansiella politiken kommer. Det här är i själva verket Giorgia Melonis första steg från den enkla människan. Den hon säger sig vara en del av, som hon skryter om att representera. Kortbetalningen har förenklat våra liv, särskilt när det gäller de små betalningarna. Eftersom de har utrotat alla dessa små mynt. Vem vill ens ha dem? De små mynten som nu kommer återvända och hemsöka våra fickor och plånböcker. De är ju helt oanvändbara. För mig är det tydligt, skriver krönikören. Melonis drag är makroekonomiskt. Att ta bort kravet på att acceptera kort som betalmedel är en bonus för de små skattesmitarna för att det här ska få fart på konsumtionen och därmed företagen. Men problemet är att den här åtgärden garanterar den småskaliga skatteflykten ett slags bevarande av status quo. Men den ger inte de verkligt nödvändiga verktygen för tillväxt och på så sätt för att göra ett verkligt ekonomiskt och socialt skutt. Okej, det blev långt idag det här om de italienska kortbetalningarna. Men jag kan lova, det är en sak som engagerar här. 2022 har varit det varmaste året någonsin i Frankrike. Och med anledning av det här frågar sig Le Figaro idag vilka som egentligen är de franska klimatskeptikerna. Alltså vilka som inte tror på att klimatet håller på att förändras på grund av mänsklig aktivitet som bidrar till att värma upp planeten. Så här säger Laurent Cordonnier till Figaro. De som inte tror på klimatförändringen är oftare en man än en kvinna. Oftare äldre, ofta pensionär eller arbetslös. De står ofta närmare extremhögern än mitten eller de gröna. De bor sällan i storstäder och de tror generellt sett inte särskilt mycket på vetenskapen i stort och har lite intresse när det gäller nyheter om klimatet. De är dessutom mer mottagliga för olika former av konspirationsteorier. Om ni förresten undrar hur 2022 kan vara det varmaste uppmätta året redan nu, trots att det inte är slut, så handlar det om att det varit så väldigt mycket varmare jämfört med tidigare år enligt franska SMHI. Och om december visar sig bli väldigt varm, då kan snitttemperaturen för 2022 som beräknas hamna på 14,2 grader öka ytterligare. 8 av de 10 varmaste åren som någonsin uppmätts i Frankrike har infallit sedan 2010. I Spanien verkar det som att de tre unga männen som vi pratade om igår som hade åkt i 11 dagar på rodret på ett oljefartyg från Nigeria till Kanarieöarna kan stanna i Spanien. I alla fall tillfälligt, det här skriver La Vanguardia. De ska ha fått hjälp av humanitära organisationer och fått information om att de kan söka politisk asyl i Spanien. Det var ju egentligen så att de skulle skickas tillbaka till Nigeria. Och att ansvaret för att ta dem tillbaka skulle ligga hos fartyget som de kom med till Spanien. Nu verkar det i alla fall som att de kan inleda en asylprocess i Spanien. Oljefartyget har nämligen fortsatt mot Rotterdam. Och de tre nigerianska männen i åldrarna 23-27 är kvar i Spanien efter den 11 dagar långa och fruktansvärda resan. Jag upprepar, på rodret på ett oljefartyg mitt ute i Atlanten. Som en källa säger till La Vanguardia. Det går inte att förstå hur de gjorde för att klara kylan som finns ute på öppet hav. De har varit blöta i 11 dagar. Det är obegripligt. Bara Gud vet hur de har lidit. Det var allt för idag. Tidningskrönikan är tillbaka igen imorgon där ni hittar era poddar. Alltså inte längre bara på Spotify. Ha nu en riktigt bra dag så hörs vi imorgon igen. Ciao! Musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.